God morgon och välkomna till gudstjänst söndagen den 24 juni, tror jag. Och vi är väldigt glada att vi får samlas på det här sättet. Vi ska faktiskt ta och börja med att be. Herre, vi tackar dig den här morgonen för att du har gett oss denna dag att tillbe dig på, Herre. Vi ber just nu att du talar till våra hjärtan. Vi ber att du ger oss kraft och styrka. Herre, vi ber att du smörjer ditt budskap, din tjänare, men också vi som tar emot det som är förberett för oss. Vi ber att du välsignar allt i ditt namn, Herre. Amen. Vi läser två stycken delar av Saltaren. Och sedan också ett stycke från Johannes 17. Och vi kan faktiskt börja med Johannes 17 i Nya Testamentet. Och så går vi till Gamla Testamentet där vi har i princip våran huvudtext. Så Johannes 17 och versarna 15 respektive 16. Och det här är vad man ibland kallar för Jesu överste prästliga förbön, där han ber för inte bara lärjungarna utan också för alla vi som skulle följa i kyrkans tidsålder. Men han säger här: jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Och här har vi någonting som kan tyckas vara ett litet dilemma ibland. Vi är i den här världen uppenbarligen, men vi är inte av den här världen. Och det kan tyckas vara ett mysterium. Hur kan vi å ena sidan vara med Kristus i det himmelska, men å andra sidan uppenbarligen fysiskt vara här? Men det är så Bibeln säger det. Vi har blivit tagna ut ur världen, kallade ut ur världen, men vi har blivit sända tillbaks in i världen som ambassadörer för att representera hans rike. Och nu ska vi backa lite grann till Saltaren. Och vi ska titta på kapitel 17 först. Eller vi kan göra så här, vi tar kapitel 119 först. Det är mig veteligen Bibelns längsta kapitel. Så vi tänkte att vi skulle läsa hela det. Nej. Saltaren 119 och vers 57. Du är min del, Herre. Jag har sagt att jag vill behålla dina ord. Och jag vill bara att vi fokuserar just på den här lilla första frasen där. Du är min del, Herre. Du är min del, Herre. Och sen Saltaren 17, versarna 14 respektive 15. 17, 14 och 15, Saltaren. Rädda mig med din hand, Herre, från människorna, från denna världens människor som har sin del i detta livet, och vilkas buk du fyller med dina gåvor. De har söner i mängd och lämnar sitt överflöd till sina barn. Men jag ska se ditt ansikte i rättfärdighet, och jag ska mättas av din åsyn när jag vaknar. Vi har under den här senaste generationen blivit väldigt, väldigt stöpta i en form av filosofi, om vi så vill, som vi kallar för individualismen. Liksom att förverkliga dig själv. Och jag tänker på hur detta på något sätt har krupit in också i kyrkan. Att så mycket av det vi gör, det gör vi för oss själva. Och någon säger, ja men det är väl ingen skillnad nu mot förut. Människan är ju i grunden självisk. Och det är sant. Men vi lever i en tid där vi uppmuntras och till och med fostras att vara individualister. Det vill säga att vi missar många gånger att se det större perspektivet. Därför att vi är inte här på den här jorden för att förverkliga oss själva som kristna. Vi är här för att finna vår plats i Kristi kropp. Och hemma hos Jeanette och Theo i veckan så talade vi lite grann om att vara i Kristi kropp. Den unika sammansättning som detta är. Det är vårt syfte. Inte att jag är någonstans på egen hand och förverkliga mig själv. Och jag tror att Gud vill att vi ska vara andligt produktiva. Och när jag säger det så menar jag inte nu liksom att vi ska vara under något jobbigt religiöst ok. Jag måste vara produktiv. Jag måste göra saker. Jag måste behaga Gud. Jag måste behaga människor. Det är inte det jag talar om. Men Gud vill att ett liv som kommer från honom ska kunna flöda genom oss. Inte på ett själviskt sätt att, vad kan jag få ut av Gud? Och vad kan Gud göra för mig? Hur kan han komplettera mitt liv? Nej, sök Guds rike först, Matteus 6:33, så ska allt detta ges till oss också. Och jag tänkte på det, hur någon sa så här, att produktiviteten är hyran som vi betalar för vårt utrymme på jorden. Produktiviteten är hyran vi betalar för vårt utrymme på jorden. Det vill säga att Gud har gett oss en unik del i denna värld och i detta liv. Och där vill han att hans liv ska flöda genom oss så att vi blir andligt fruktbärande. Och på det sättet har ett syfte med att vara här. Jag tänker på hur människor driver fram dagarna i ända. Jag tänkte midsommarafton liksom. Många har naturligtvis åkt ut och är ute på olika platser. Men människor liksom på något sätt tycker att det är så fantastiskt. Nu är det fest liksom. Och musiken är hög och alkoholen flödar. Och man tror sig och tycker sig ha roligt. Och sen går man ut tidigt midsommardagen. Och det är precis tyst. Det är precis som att det finns liksom ingenting. Människor, man ser bara någon titta ut liksom under rullgardinen. Sådär liksom, hjälp, det är ljust ute. Och på något sätt att man tror sig ha funnit livets mening. Men man har egentligen inte ens börjat att förstå det. Man är en individualist. Idag ska jag ha roligt. Idag ska jag festa. Idag ska jag förverkliga mig själv. Men sedan faller man tillbaks och man börjar att tänka, vad gör jag här? Är detta verkligen meningen med livet? Men vi har någonting så mycket mer. Vi har någonting så mycket större. Vi har en relation med Gud. Vi har vår del i honom, som psalmisten David sa. Jag har min del, eller vi har vår del i honom. Vad innebär det? Jo, det innebär att David var kung i Israel. Han hade tillgång till så mycket olika saker. Han hade tillgång till allt det som denna värld kan erbjuda. Men ändå så såg han inte detta som det primära. Utan det som han var intresserad av, det var Guds närvaro. Att han skulle få vara med Gud. Att han skulle få umgås med Gud. Och vi är byggda för relationer som människor. Adam och Eva skapades av Gud för att först och främst ha en relation med Gud själv, men sedan en relation med varandra. Och det är ett behov som varje människa har. Det är bara det att Gud vill att det behovet får mötas av honom. När vi beskriver termen kött Vi säger ibland, vi lever i köttet och vi är köttsliga och så vidare. Egentligen är det, om vi skulle ge den definition, så är det egentligen när vi försöker att möta de behov som är gudagivna genom att gå till en annan källa än Gud själv. När vi försöker att möta de behov som är gudagivna genom en annan källa, vår oss själva eller andra människor eller någonting som den här världen kan erbjuda. Och vi vet att där lever vi köttsligt. Vi behöver inte nödvändigtvis leva vilda liv, men det är en definition av köttet. Och jag tänkte lite grann på tre olika saker. Först, vår relation med oss själva. Vi har en relation med oss själva. Och ett problem som är väldigt stort i den här världen, det är ensamheten. Många människor är ensamma. Och vi kan vara ensamma även om vi har folk runt oss nästan 24 timmar om dygnet. Därför att bara för att det finns andra människor runt oss, bara för att vi har någon form av relation, så betyder inte det att vårt innersta behov, skapat av Gud för att bara kunna mötas av Gud, är uppfyllt. Så det är inte ovanligt att vi läser berättelser om rika människor, berömda människor som har allting som den här världen kan erbjuda, som har begått självmord eller som av någon anledning inte klarar av detta livet. Och man tänker lite grann, liksom, hur kan det vara så? Men det är just detta. Att tillfredsställelsen kan aldrig komma från någonting i denna värld. Det måste komma från Gud. Vi lever i ett samhälle där vi kanske mer än någonsin, som man säger på svenska, jagar sin egen svans. Liksom man kommer ingenstans. Har ni sett när en katt eller en hund börjar jaga sin egen svans? Liksom det är ju ett hopplöst företag, därför att de hinner aldrig i fatten. Och det är så kul att se det liksom bara, de springer runt och runt och runt. Men så är det också med oss. Vi bygger upp våra liv, vi gör våra saker och vi tror att bara vi liksom får det här och kommer fram till den här punkten, ja, då kommer vi liksom att kunna andas ut. Vi kommer att bli tillfredsställda. Bara för att upptäcka att vi behöver någonting mer. Och det fanns, eller finns, en fransman, tror jag. Han sa så här att om du känner dig ensam, då du är ensam, ja, då är du i dåligt sällskap. Jag ska säga det en gång till. Om du känner dig ensam när du är ensam, så är du i dåligt sällskap. Han menade med andra ord att vi behöver komma till en plats där vi kan säga att vi har en relation med Gud. Vet ni, många människor orkar inte med tystnaden. Har ni märkt det? Vissa människor kommer in, så fort man kommer in så måste man slå på tvn, datorn, stereon plus 3-4 andra grejer. Måste ringa på mobiltelefonen och så vidare. Och det är någonting som gör att man kan inte riktigt vara tillfreds med sig själv. Och jag tänker på när David sa, du är min del. Du är min del. På den tiden fanns inte många av de här sakerna. Men jag är säker på att David hade kunnat få in några sådana här, vad heter de nu, jokrar eller jycklar heter det, va? Sådana här som gör roliga grejer och hos kungen och ja, allt vad det kan vara. Jag är säker på att han hade kunnat ställa till med festligheter och allting, men han ville bara ha Guds närvaro, och det var det enda som han sökte, det var det enda han ville ha. Och det är lite grann för oss kristna en mognadstest hur vi är och hur vi relaterar till oss själva. Och David sa i Saltaren 119:57 som vi läste tidigare, att du är min del. Han hade en sådan relation med Gud att han önskade inget hellre än att vara själv med honom. Och del i hebreiskan, det är kailik, och det betyder egentligen ett arv som man får tilldelat, eller ett jordstycke. Någon äger mark och man delar upp den här marken och man får en del tilldelad. Och det är intressant, för att det här ordet senare i sin tillämpning i hebreiskan betydde en rund mjuk sten. En rund mjuk sten. Och då kan man tycka, vad har det med saken att göra? Jo, på den tiden var det så att när man blev tilldelad någon mark eller en plats att äga, då kunde man få ett ägande bevis på det här genom en sten som det stod någonting skrivet på. Det stod liksom, jag vet inte exakt hur man benämnde det, men på den här stenen så visste man att det här tillhörde mig. Den här delen eller namnet på den här platsen som jag hade fått tilldelad. Och det är intressant att i Uppenbarelseboken, det andra kapitlet och den 17 versen, så talas det om till församlingen, en av församlingarna där, att om de är trofasta i sin kallelse och sin vandring med Gud, då står det att de ska få sig tilldelad en vit sten som ett nytt namn är skrivet på. Uppenbarelseboken 2:17. En vit sten som ett nytt namn är skrivet på. Och det är ingenting annat än den här tankegången som kommer här. Att Gud i evigheten har utmätt en belöning till alla dem som trofast har följt honom. Talar inte om frälsningen, talar om lydnaden, talar om efterföljelsen, talar om lärjungaskapet. Han har utmätt en plats. Han har utmätt en plats för detta. Och det är det som vi får. Vi får den vita stenen med ett nytt namn. Vi vet inte vad som kommer att stå på den. Men jag lovar att om vi såg det namnet idag så skulle vi inte förstå någonting. Därför att vi lever här nere. Det arvet, den tilldelade delen som vi kommer att få, den är i det himmelska. Det är någonting mycket större än vad vi någonsin kan tänka oss eller förstå i denna tid. Och han önskade ingenting hellre än att få den här delen. Han önskade ingenting hellre än att bara se vad Gud hade gett honom, vad Gud hade förberett för honom. Och många gånger när vi läser Bibeln så ser vi att Guds närvaro är på något sätt en belöning i sig själv. Vet ni, jag har många gånger tänkt på det här genom kyrkohistorien, och vi vet att det är ett faktum runt om i världen idag. Förföljelse av kristna. Vi har varit förskonade från det i det här landet åtminstone under en tid. I någon mån. Men man tänker liksom, hur klarar dessa människor av det? Vi liksom klagar så fort det är någonting som går snett. Så blir vi sura och upprörda. Men tänk själva om vi skulle vara utsatta för den typen av förföljelse som många är. Men hemligheten ligger just i detta. Gud har lovat i Hebreerbrevet 13:5. Att han ska aldrig någonsin överge oss. Och vet ni att det här i grekiskan är ett uttryck där man gång på gång repeterar den här frasen. Ni vet, när man liksom ska stryka under någonting så repeterar man det. Och det är just det som han gör här. Jag ska aldrig, nej aldrig, nej aldrig överge er. Och det är exakt det som han säger här. Att Han ska aldrig överge oss. Så när vi tänker att Gud har övergett oss, eller när vi tänker att var är Gud i de här människornas liv, hur kan han tillåta lidande, hur kan han tillåta svårigheten? Men här är förklaringen. Vår del är inte kanske i denna värld, den är hos Gud, den är med Gud. Och det var det som David erfor i sitt liv. Och i 1 Johannes 3:2 så står det att det ska bli uppenbart vad vi ska bli. Vi ska bli lika honom. Jag tittar lite på den här versen. Och ibland tänker vi så här att när vi kommer till Gud, då ska vi bli på något sätt förvandlade. Men egentligen är vi redan förvandlade. Vi kommer inte att bli mer än vad vi redan är. Men vi kommer att upptäcka vad Gud har gjort oss till. Förstår ni skillnaden? Att det är inte så att jag blir mer helig. Jag är redan född på nytt. Jag är redan en ny skapelse. Jag är redan rättfärdig förklarad i den himmelska domstolen. Allt det här har redan skett i mitt liv i det ögonblick jag tror på Jesus Kristus. Men jag ser det inte, för jag har köttet. Jag har världens system. Jag har djävulen och hans lögner bombarderande mig hela tiden. Så på det sättet är vi väldigt begränsade till vad vi kan se och förstå. Men då står det att vi ska bli lika honom. Vi ska upptäcka vad han gjorde oss till i det ögonblick som vi trodde på honom. Då välsignade han oss med alla de himmelska välsignelserna. I Efesierbrevet 1:3. Och sen står det i Johannes 17 som vi läste tidigare, men i vers 24. Där ber Jesus fadern att de som fadern har gett honom, de ska få vara där han är, så att de kan se hans härlighet. Det var Jesu mål. Inte att ge lärjungarna och efterföljarna massa saker i denna värld, utan att de skulle få vara i all evighet där han är. Att de skulle se hans härlighet. Och det är precis det som Gud vill också här. Att vi ska upptäcka hans härlighet redan här och nu. Och sedan för det andra, så har vi en relation med andra människor. Vi har en relation med andra människor. Först hade vi en relation med oss själva, men också nu med andra människor. Och ni kommer ihåg när pastor Bob Loughborough var här. Då berättade han att när han kom till bibelskolan, så hörde han pastor Steven säga så här, att det handlar aldrig om människor. Det handlar aldrig om människor. Och vad han menade med det var att vår vandring är inför Gud, inte inför människor. Därför att människor kommer alltid att göra oss besvikna. Människor kommer alltid på något sätt att aldrig räcka till. Om jag skulle ha mina ögon på människor, då skulle jag väldigt snart ge upp min kallelse. Men om jag har mina ögon på Jesus Kristus, då blir det en helt annan sak. Han gör oss inte besvikna. Och därför så ringde de här orden i hans öron när han hörde att det handlar aldrig om människor. Och det var det första, sa han när han kom till bibelskolan, att han bestämde sig för att hålla sina ögon på Jesus. Men jag tänkte på hur vi också skulle säga, eller kunna säga, att det handlar bara om människor. Nu sa vi, det handlar aldrig om människor i bemärkelsen att vi får aldrig fästa våra ögon på människor som kan göra oss besvikna. Men samtidigt kan vi säga att det handlar alltid om människor i bemärkelsen att det handlar aldrig om program eller byggnader eller något mänskligt uppbyggt. Det handlar alltid om människor. Förlorade själar, Kristi kropp, unika lemmar i församlingen som jag är satt att bygga upp och få bli uppbyggd av. Så intressant nog så kan vi säga att vår vandring är på ett sätt handlar aldrig om människor, men på ett sätt handlar det alltid om människor, beroende på vilket perspektiv vi ser det i. Och jag tänkte på hur många människor, och nu pratar jag inte om de som är ute och reser och har på semester, men jag menar allmänt att det är många människor här idag, och vi kan ta den här tillämpningen i andra kyrkor också, som inte är här på grund av att man har blivit upprörd över någonting som någon har sagt, som någon har gjort. Man har blivit förolämpad och man har på det sättet dragit sig undan. Man har på något sätt inte tagit sin plats. Man har blivit besviken. Och jag kan också vara här idag, men jag känner att i min vandring med Gud så är jag begränsad. Därför att av någon anledning så har jag låtit kött och blod förmörka min vandring med Gud. Jag har inte satt mina ögon på Jesus, han som är där ovan. Jag har satt mina ögon på människor, på världsliga jordiska relationer som i sig är goda och gudagivna, men som alltid är ofullkomliga. Därför att vi är i köttet, vi är i den här världen, och de kommer alltid att göra oss besvikna. Och det är därför som vår relation är med varandra, ja, men först och främst med Gud. Och jag tänkte på hur ett tecken på att vi är andligt omogna, det är att vi har ingen kapacitet för de som är annorlunda än oss själva i köttet. Vi talade också om i onsdags att vi måste lära oss att urskilja Kristi kropp. Därför att i Kristi kropp, församlingen, så finns det en enorm mångfald. Tänk er själva, varje person i första Korinthierbrevet 12:27 är en unik lem. Varje person i Kristi kropp är där på grund av att anden har satt dem där. Och det betyder att vi kan inte bortse från den mångfalden. Men ni vet hur det är när vi har ett naturligt tänkande. Då tittar vi på oss själva. Vi har en norm för hur saker och ting ska vara. Och så vill jag att alla andra ska vara på samma sätt. Och jag ser det inte. Så att när jag kommer in i församlingen så attraheras jag av dem som är som mig själv. Jag attraheras av dem som är ungefär i samma ålder, har samma typ av humor, har samma nationalitet, samma etniska ursprung, etc. etc. Och på det sättet så bygger jag upp någonting som inte är Kristi kropp. Någon besökte oss förra söndagen från ett land i Mellanöstern. Och han sa så här att det här är Kristi kropp. Därför att jag introducerade honom, och nästan varje person jag introducerade honom till hade en annan nationalitet. Och han var så överväldigad. För han sa att jag ser inte det här så ofta. Och det är just detta som Gud vill göra. Och nu pratar jag inte bara om nationaliteter, för vi kan vara väldigt olika inom en nationalitet. Men Gud har i sin församling givet oss en mångfald. Och jag kan inte se denna mångfald, jag kan inte förstå denna mångfald, jag kan inte urskilja denna mångfald om jag inte är fylld med Guds ande. Om jag lever i köttet, då attraheras jag bara av dem som på något sätt kompletterar mig själv. Individualismen. Just det, den här människan får mig att känna mig bra. De måste in i mitt kartotek, eller jag får säga, vad heter det här, register. Men det är inte det handlar om. Det handlar om att vad har jag för del? Varför har Gud satt mig i det här sammanhanget? Och hur kan jag upptäcka detta i mitt liv? Och vi är del av någonting så mycket större än oss själva och vad som vårt kött vill åstadkomma. Någonting mycket, mycket större. Och den tredje och sista saken vi sa, vår relation med oss själva, vår relation med andra, men också vår relation med Gud. Vår relation med Gud. Och vi måste ställa oss den frågan, att är vår vandring med Gud djupare idag än den var tidigare? Har vi på något sätt gått framåt med Gud? Gud är inte så intresserad av våra förklaringar eller bortförklaringar av olika saker. Gud är bara intresserad av att vi vandrar med honom. Och när vi på något sätt bygger upp den här muren mellan oss och honom, då vill han bara att vi bekänner och går vidare. Han vet våra hjärtan. Han vet vårt innersta. Men ni vet liksom hur vi förhandlar med Gud hela tiden liksom. Och vi talar till Gud sådär liksom och försöker att trixa till det lite. Men han säger att tänk inte på det sättet, utan verkligen bekänn bara, gå vidare. Och det är många människor som inte har en relation med Gud, även frälsta, som inte egentligen har det. Och vi kan ibland ställa oss den frågan, vilken typ av relation har vi själva med Gud? Och i Psaltaren 17 så beskriver David en grupp människor. Och han säger att de här människorna, de har sin del i detta livet. Och vi sa tidigare att den här belöningen i Uppenbarelseboken, men också när David skrev om min del hos Gud, den här lilla vita stenen, att man har fått någonting av Gud tilldelat. Vet ni, här är liksom motsatsen till det, att jag har själv skurit ut en bit av detta livet som jag vill ha. Jag har gått för och jag har sagt liksom, det här vill jag ha. Det här är mitt mål i denna värld. Och Gud säger, okej, du får det. Jag har någonting så mycket mer, någonting så mycket större. Om du bara inte lät ditt liv vara runt dig själv, utan att du såg dig själv i ett större sammanhang, då skulle du också förstå storheten i det som jag vill göra i ditt liv. Och, men han säger att de har sin del i detta livet. Och Gud säger, okej, du får det. Jag låter dig gå efter det här. Jag låter dig få det här. Precis som Israels barn i öknen, de knotade och knorrade, som det heter. Och de sa, vi vill ha det här och det här. Vi är inte nöjda med mannat, Guds utrustning, utan de ville ha något annat. Och det står att Gud gav dem detta. Men det står också att deras själar i hebreiskan bokstavligen blev försvagade. Det vill säga, vi kan få ut någonting av detta liv, men vår själ blir försvagad. Vi har inte den andliga skärpan som Gud har avsett för oss att ha. Och sen står det vidare att Gud fyller dem. Vi är i vers 14 i Psaltaren 17. Gud fyller dem med sina gåvor. Och i engelskan står det med sina hemliga gåvor. Och jag tittade lite grann på det här, att vad innebär det att de här gåvorna är hemliga? Jo, det innebär att människorna som vandrar i enlighet med denna värld, människorna som vandrar i köttet, de ser inte och urskiljer inte att allt det vi har, det kommer från Gud. Man ser det inte. Hemliga gåvor i bemärkelsen att trots att de vill ha ut sin del i detta livet, så förstår de inte att också den delen kommer av Gud. Det är hans allmänna nåd. Han säger, okej, ni är här, jag har en kallelse på ert liv, men om ni inte vill ha det utan vill ha ett eget liv, ja, då får ni det. Och även det kommer, om det nu är materiella välsignelser eller vad, även det kommer från Gud. Han fyller dem. Han är också den som ger dem liv. Och sen så står det i samma vers, de lämnar sitt överflöd till sina barn. Och jag har många gånger, när man har varit ute och evangeliserat, och man frågar människor om evigheten. Och de säger, jag tror på evigheten. För att jag har barn, säger de. Och de kommer att få barn. Och de kommer att få barn. Med andra ord, livet går vidare i generationer. Men han säger här att de som har sin del i detta livet, som Gud fyller med sina hemliga gåvor, han är också deras utrustning, de människorna, de lämnar sitt överflöd till sina barn. De har inte en vision om den här stenen. De har inte en vision om att Gud i all evighet har gett oss en del som vi kan upptäcka redan här och nu. En försmak. Men som vi fullt ut kommer att förstå och se och ha manifesterat framför oss i all evighet. Det förstår man inte. Utan istället så ser man bara sitt livsverk gå vidare till nästa generation. Sina barn, sina barnbarn och så vidare. Och det kan vara en välsignelse i sig. Men han säger, det i jämförelse med evigheten är ingenting. Och därför säger han här i vers 15 att vad det gäller honom, kung David, så säger han att det enda som kan tillfredsställa honom, det är när han är ansikte mot ansikte med Herren. Och det står att han mättas av åsynen av honom. Tänk er själva att vi ska se Jesus i all evighet. Och för det kötsliga, världsliga sinnet så tycker man att det är helt otroligt. Ska vi sitta och stirra på en förhärligad människa i all evighet i himlen? Nej tack, då lever jag hellre här nere. På något sätt. Liksom men för oss som förhoppningsvis säger jag, tänker i enlighet med anden, så tänker vi, det är fantastiskt. Tänk att detta är den eviga tillfredsställelsen. Jag behöver aldrig någonsin bekymra mig för någon morgondag. Jag behöver aldrig vara besvärad av mitt förflutna. Jag behöver aldrig jämföra mig med någon eller något. Jag är fullkomlig och perfekt på grund av vad Gud har gjort med mig i all evighet. Och allt jag behöver göra, när jag stirrar på honom, när jag tittar på honom, så vet jag att på grund av honom, på grund av hans verk på Golgata kors, så är jag vad jag är och kommer att vara detta i all evighet. Och det är det som David säger, att redan nu har jag min del i honom. Och han säger i Psaltaren 19, vers 57, som vi läste tidigare, att jag vill bevara ditt ord. Därför att det här som vi ser Jesus Kristus redan nu, öga mot öga, ansikte mot ansikte. Det är här som hans härlighet strålar till oss varje dag. Och vi är individer och Gud har skapat oss som sådana. Vi behöver inte vara falskt ödmjuka och säga att jag kan inte göra någonting med mitt liv för att det är ingenting värt. Vi är jättedyrbara och allt vi gör, det gör vi inför Gud. Men samtidigt så vet vi att Guds plan är inte runt mig och mitt eget liv. Den är runt Kristus och hans liv. Och där har jag en del. Det är en del som Gud har skurit ut åt mig och skrivit mitt personliga namn och skrivit någonting hemligt, i bemärkelsen någonting som den naturliga människan aldrig kan förstå. Och han ska ge oss den stenen en dag. Men han säger, ni kan få en glimt av den redan här. Ni kan redan nu börja erfara och upptäcka vad jag har skrivit på denna sten. Denna del som jag har utmätt åt er. Så Gud har skapat oss till att ha relationer. Och det är ett behov vi har. Men om vi söker dessa relationer utanför Guds plan, då kommer vi inte att bli tillfredsställda. Hur mycket vi än söker efter det. Hur mycket vi än vinner i denna värld. Så är det ändå inte det som Gud har tänkt för oss. Men när vi finner denna relation med Gud. Ja, då kommer vi också att ha meningsfulla relationer med andra människor. De frälsta, men också de ofrälsta. Därför att vi har ett vittnesbörd inför dem. Och vi kommer också att ha en relation med oss själva. I bemärkelsen att det finns en tillfredsställelse. När vi tänker på att hans liv är vår del. Amen. Jesus, vi tackar dig för de här tankarna. Som vi har fått framföra idag. Tack Jesus för att du är vårt liv. Tack Jesus att du har skurit ut en del för oss. Som vi kommer att få se i all evighet. Men det börjar redan nu. Och här är vi söker denna del. Inte vår del i detta livet. Utan vår del i evigheten. Vår del i Kristi kropp. Som också är evig. Vi är redan nu kroppen på jorden. Vi kommer att bli din brud i evigheten. Och vi kommer att se dig ansikte mot ansikte. Och vi kommer att leva inför dig. Inför din helighet för all evighet. Herre, vi tackar dig och prisar dig för det. I ditt dyra namn. Amen.